Varmt välkomna till ett specialavsnitt av Över en punkt, punkt, punkt. Vi provar något lite nytt den här veckan, för det är typ lite det vi gör helt enkelt. Vad är det vi gör för något den här veckan, Axel?
Ja, vi äter middag den här gången medan vi snackar. Och vi har en gäst med oss.
Ja, precis. Vi kan väl lyssna lite närmare när vi snackar om det i början av middagen helt enkelt.
Snart.
Varmt välkomna till dagens, eller veckans podcast.
Ja, det är lite särskilt ändå.
Det är lite spännande, för det här snackar vi om på antingen förra eller förra podcasten.
Ja, men det är ett nytt koncept vi ändå vill prova liksom.
Tanken är att vi ska bjuda in... Så tanken när vi snackade om det var att vi skulle bjuda in geeks.
Precis, ja.
Men det vi har märkt lite nu kring när man säger geek är att geeks anser sig själva inte vara geeks.
Inte det lite cred att vara geek nu för tiden?
Nej, men för jag tänker på det här. Det här är byggt på konceptet. Det är en psykologisk term där folk som är bra på saker anser sig själva vara sämre vad de är. Ja. Och folk som är nybörjare anser sig vara mycket bättre. De har en övertro på sig själva.
Det är lite där, man vet att man vet ingenting. Man når en nivå liksom.
Just det, desto mer du vet, desto mer vet att du inte vet.
Precis.
Och jag tror det är det här som jag har märkt, att vi har snackat med lite olika människor och att ingen riktigt vågar kalla sig själva geeks. Så jag tror nästan att det skrämmer folk. Så istället för att säga att vi bjuder in geeks kan vi bara säga att vi bjuder in intressanta människor.
Ja, men det köper det, ja.
Som sagt, det är ett experiment och vi provar och testar. Vi har helt enkelt hittat vår första gäst.
Det har vi.
Och vår första gäst är en sociala medieexpert. Värt att nämna, en egenlärd sociala medieexpert. Förutom det är hon också en strateg / researcher intern här i Amsterdam.
Ja, en före detta klasskamrat får man väl också säga. Men innan vi kände henne så hade hon sin egna sociala mediekanal för smink och fashion. Och ändå liksom respektabel following till det. Så hon är ju ändå vad man får kalla en influencer helt enkelt.
Precis, och personen som vi kommer prata med heter Sara. Eller som hon själv kallar sig.
Sara Benafsh Kassemzy.
Vi kanske inte ska snacka för mycket om henne utan låta henne tala för sig själv, eller?
Jo, men det tycker jag. Välkomna till Över en middag med David Daniels, Axel Älgestjärna och...
Sara Benafsh Kassemzy. Nej, men jag bor i Amsterdam. Och innan det så pluggade jag på Hyper Island med er två i Karlskrona.
Jajamän.
Och det var där vi träffades. Och innan det så bodde jag i Stockholm, i Kista. Vilket har varit jättenice. Uppvuxen i Norrort. Jag är uppvuxen i Jakobsberg.
Jag
vet inte om det är Norrort eller Västerort. Men det är kanske norrväst. Typ.
Jag har också bott i Jakobsberg.
Nej.
Inte ännu känns det här.
Okej. Jag kan represent. Jag gillar ett koncept, men det är ju svårt också att prata med när man äter. Nej, men okej. Jag är en research och strategy intern här i Amsterdam i en byrå som heter This Memento. Ganska liten, jätteliten och mysig. Och det är nice.
För strategin har inte varit självklart för dig.
Nej.
För du och jag har också jobbat under Hyper Island-tiden. Och det är också något som jag har sett när vi har jobbat innan. Är att du har ju, du är en sån här person som bara, du bara gör.
Ja.
Hur du vet
eller?
Ja, men som jag har förstått det, du vet. När vi körde, då var du designer. Och UX-designer. Du var liksom både visuell och UX. Av något sådant.
Just det.
Ja, och något annat projekt så gjorde du något annat. Du kanske var strateg någonstans. Mm. Så till något annat så körde du var PM någon gång, va?
Jag tog aldrig den officiella rollen.
Du har varit himla överallt typ. Men sen nu på något sätt.
Jag har varit in the flow.
Ja. Men ändå nu har du hamnat i... Känns det inte lite självklart du vet att Sara är strateg? Men det är klart.
Ja, så det känns ju... Men det är ju ändå liksom en sån där att... Ja, men du liksom många av oss andra liksom i klassen. Nu kommer jag referera till det ganska mycket. Men att många behövde liksom finna sig själva lite grann. Liksom. För vi kom ju från alla verkligen helt olika bakgrunder.
Ja,
liksom.
Gud ja. Och sen där i en liten stad där man inte känner någon. Om inte man är därifrån såklart. Men de flesta var ju inte det. Och sen också hur typ ja, men Hyper bryter ner den för att vi ska bygga upp varandra igen. Och sen blir man ju också fett beroende av varandra för att man inte känner folk.
Hur kommer det sig att du spelade Hyper Island? För du gick ändå ganska bra för det på sociala medier.
Ja, alltså det var nice. Ja, alltså det var en skum period i mitt liv faktiskt. För att jag tror att jag precis hade... Jag sökte till Hyper kanske några dagar innan... jag hittade Hyper några dagar innan ansökningen skulle gå in.
Jaha, dagar?
Ja, några dagar. Och precis innan den perioden hade jag gått igenom typ en existentiell period. Jag gillade det jag gjorde, jag älskade det. Jag älskade att sminka och jag tyckte om hela craftet. Jag lärde mig så mycket. Även om jag kollade tillbaka och bara, alltså det här var bajs. För nu vet jag vad jag kan göra för att jag har ju gjort det nu. Och jag har experimenterat och jag har förstått grunderna, men jag visste ingenting innan. Men jag tror att någonstans så kände jag alltid varit så här, jag vill ha en utbildning. Och jag trodde att jag ville göra någonting. Jag pluggade universitetet när jag började mina sociala medier, hoppade av och sen var det bara, så gjorde bara sociala medier, men jag vet inte, det kändes ändå inte typ som att det var det jag var menad till att göra. Jag gillade allting runt det, jag älskade verkligen så här att ha en vision och sen se det liksom bara okej, nu vill jag göra det här, men jag har ingen aning om hur man filmar, edit eller klipper eller ens, alltså hur man sminkar, du vet, så professionellt, för jag hade bara Ja. Så jag visste inte, men jag gillade bara tanken av att ha någonting i mitt huvud och sen bara se det happen och att jag var den som made it happen. Jag tror inte att jag kände att det var just det här jag ville göra, så jag satte mig väl till annat. Och då tror jag att jag läste någonting om någon cool så Läkerol-kampanj eller någonting.
Fan, jag kommer inte ihåg.
Ja, det var någon Läkerol-kampanj som jag tyckte var skitnice, så då googlade jag den.
Sponsor.
Nej, men alltså, men det var verkligen det. Det var någon kampanj som jag tyckte var nice, och sen var det någon intervju med de som hade typ gjort den, och då var det någon som var någon art director. Och jag bara, aha, shit, det här såg fett nice. Alltså såhär, var en art director? Så googlade jag det. Jag hamnar alltid i den här Google rabbit hole, alltså alltid.
Oj, för att jag märker, men det var för att jag vet att Sara är ju...
i Facebook rabbit hole också.
Med kärlek så kan Sara vara till gränsen till stalker.
Nej, men det är därför jag är researcher också. För tydligen kommer det väldigt naturligt för mig att vilja ta reda på saker. Nej, men... Ja, så jag googlade och jag bara, var en art director, vad betyder det? Det var väldigt fluffigt för att jag fick ju inte någon definition. Men så poppade upp någon så här Hyper Island, det är annonsgrej. Eller jag vet inte, men det poppade upp så här på första sidan på Google i alla fall. Säkert så här paid advertisement. Men jag klickade på det och då kom jag in på så här digital media creative utbildningen. Och jag bara, aha, okej, men vad är det här? Jag fattade ingenting. Och då började jag googla på Hyper Island. Hamnade i det, bla 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 bla. Så jag bara, ja, jag vill ju göra något kreativt. Här står det ju digital media creative. Det var verkligen så här jag resonerade. För jag tror att jag också var redo för att göra någonting annat. Jag tror att jag gillade craft med liksom sociala medier, men just att göra videos och ha den här visionen och faktiskt skapa någonting och spendera sina dagar med att göra det. För att jag lärde mig samtidigt som jag gjorde det. Men sen var jag väl redo för någonting annat, och sen kom det här, jag bara, ja, men jag är ju kreativ så. Och sen stod det att det var i Karlskrona, och jag tror att jag kände också så här, jag behöver
lite fly från jag behöver, stön liksom.
Inte fly, men jag kände att jag behöver chocka mig själv. Jag behöver chocka mig själv, för att nu jag känner att jag var så här. Alltså jag var ändå här, alltså jag kände bara att jag ville, ja, jag behövde chocka mig själv, bara gå ut ur min bubbla lite, och det var exakt det jag gjorde.
Ja. Det är grejen med Stockholm, att de alltid måste fly.
Alltså jag tycker ju tvärtom, alltså jag känner igen det själv liksom. Men jag tycker, jag irriteras ibland över, ja, men vissa Stockholmskompisar som jag har som liksom söker sig till att aldrig någonsin lämna stan. Liksom.
Ja, just det. Mm.
Nej, men alltså...
Och det tycker jag egentligen är lite ohälsosamt. Liksom, att i alla fall ett tag så borde man liksom prova att se någonting annat ändå.
Jo, alltså grejen är, jag tänker typ... Jag tycker väl att det är okej för att alla har inte samma behov. Och ens egna sanning betyder inte att det är liksom allas andra sanning.
Nej.
Det är ju bara så enkelt. Men... Men jag tänker också så här, ja, jag tycker också att det bästa en människa kan göra är att resa, att gå ut i sin comfort zone. Och då betyder det ju alla olika liksom plan.
Mm.
Men vad jag har lärt mig av att flytta till Karlskrona och att flytta hit, det är att det är tufft att verkligen när man tar alltså sig själv fysiskt och remove yourself.
Mm.
För att man, när man är hemma så kanske man, eller när man är någonstans där man är bekväm, då kanske man går ut i sin comfort zone på andra sätt. Mm. Men det här är så stort och ja, allting, det är så stor förändring så att jag tror att man lär sig mycket och man lär sig mycket om andra också.
Mm.
Men, speciellt om man går till andra.
Man lägger sig i en situation där det egentligen är helt omöjligt att inte växa.
Ja.
Mm. Alltså det, så här, det går inte. Alltså, ja. Även om allting går skit och du vet bara så här. Ja. Det är så här, det går inte. Men det jobbiga med den situationen är att det suger.
Exakt.
Det är inte kul att vara i den
situationen. Nej, nej, nej. Men jag tror att när man är hemma så kanske man är lättare att hamna i en... Ja, men så här, i en rutin. I en,
ja.
Alltså i en rutin där man kanske inte ens känner att man behöver gå ut i sin comfort zone.
Mm.
Det finns
men när man flyttar, då är det så här, shit, nu är allting nytt. Nu måste jag göra det här och nu måste jag lära mig vet, nya vägar och ny kultur.
Mm.
Det finns ju alltid säkerheter liksom där man kommer från. Alltså folk man känner, ja, liksom, föräldrarna. Alltså man har ju något etablerat kontaktnät liksom, som liksom är att... Det finns mera saker att falla tillbaka på liksom. Och det är väl lite att man tar det för givet och liksom bara låter sig falla i det liksom.
Mm.
Medan här kan man inte göra det på samma sätt.
Nej, precis. Man tvingar sig själv att bli typ lite rädd. Alltså det är man tvingar sig själv att få panik. Och när man får panik, det är då liksom man strävar efter förändring. För jag tycker inte om en situation. Det är då man börjar säga, nu måste jag ut och...
Mm.
Så du, för det är en som du sitter hemma själv i Stockholm och du börjar säga, nej men nu är jag uttråkad, ring en kompis.
Ja.
Men det är en som går vara liksom uttråkad och känner sig ensam i Karlskrona där du känner ingen liksom.
Ja, exakt.
Ja.
Då måste du ut och börja liksom, så här. Det är någon sorts överlevnadsinstinkt.
Ja, men det är också så här, för att hemma har du ett val, men någon annanstans har du inget val. Där kanske, alltså ja, det är en skillnad på att känna sig ensam och att vara ensam, men är jag ensam hemma så vet jag att jag har ett val. Är jag här. Så, okej, nu är jag inte ensam så ofta, men du fattar mig alltså.
Jo.
Sara berättade lite kring hur hon har kämpat med skolan sin ung ålder och alltid velat ha en utbildning.
Ja, vi är ju före detta klasskamrater på Hyper Island. Och i och med det så har vi ju inte gått en klassisk utbildning. Men det passade ju ändå oss rätt bra. Ja, så här snackar vi lite mer om det helt enkelt.
Jag gillar ju inte ens universitet eller skol, liksom så här, hur skolan är byggd och hur systemet funkar överhuvudtaget. För att jag har, alltså, jag tänkte in information liksom genom att bara läsa böcker och sen bara, okej, kom ihåg vad Karl Marx sa den här datumet på den här platsen. Och lär mig varför hans, lär mig varför, det, alltså pros and cons och det, mer djupare tänk, mer analyser än själva... Bara så fakta baserat. Men sen också att när jag fick min första hemtenta tyckte jag att det var det mest jobbiga jag behövde någonsin göra. Jag fattade inte vad de ville. Alltså stod och tittade på frågorna i en vecka. Jag förstår inte vad det är de vill att jag ska göra.
Mm. Men fan skit alltså. Mm. Nej men alltså jag vet också det här vet jag också att vi delar i just det här. Inte hatet för skolsystemet. Nej men för, alltså, det är så här, för hatet kommer egentligen personligen från... För jag är precis som du vet. Jag fungerar inte in i det här, du vet, templaten, vad säger man, mallen som skolan gjorde efter. Och du vet, jag förstår att vissa människor passar in i det perfekt.
Ja, verkligen.
Du vet, och du vet, det är bara att jag tror att den är anpassad till den här tredjedelen liksom.
Ja, men det är verkligen
en tredjedel av liksom hur människor fungerar. Det är så skolan är anpassad till. De andra två tredjedelarna blir dumma. De blir korkade för att de inte hänger med på samma sätt.
Ja, exakt. Jag brukar tänka att det är också så här. Om det här är en skala så är det typ en... Om man delar upp den här skalan i tre delar så är det liksom en bunt som blir typ överstimulerade och en annan bunt som, ja, vanligt. Och sen en annan bunt som blir understimulerade. Mm, mm. Men då är det liksom bara den här i mitten som skolan är anpassad för, som klarar sig. Och så som precis så som du säger, resten blir bara, de är dumma. Mm. Men aldrig liksom så här ifrågasätta att, alltså hur ska man utgå från att alla människor ens tar in information eller lär sig likadant när alla människor inte är lika? Alltså det är så konstigt.
Det var lite det där liksom att man borde väl fatta att det är någonting som är fel. Liksom, för man ser ju själva liksom, när man ser statistiken att ja, men de mediokra studenterna är liksom de som det går bäst för. Liksom. Mm. Alltså de här toppstudenterna är ju oftast inte liksom de ja, men samhällsledande personerna senare. Liksom.
Är det så?
Ja, det är så. Liksom.
Så det är som mediokra? Alltså,
fan, vad nice att jag alltid var basic i skolan då.
Ja, ja men det är... Uh-huh. Nu får man väl ta allt sånt där, nypa salt liksom. Men alltså det är ju en sån där sak och man borde väl egentligen då man ser det resultatet liksom ändå förstå att det är någonting här som inte riktigt stämmer. Mm. För de som vi värderar som liksom högst potential, inte de som visar högst potential senare.
Nej.
Ja.
För det här är skitbra för beskrivning alltså. Överstimulerad mitt och under. Mm. För där,
men det är verkligen så. Mm. Jag vet att till exempel ibland vissa människor, alltså det vissa människor, alla... Ja, alla människor behöver sin tid. Mm. Och vare sig om det är lång tid eller kort tid eller vad en som är normal tid, vilket är vad skolan är anpassad för, så alltså det betyder inte att man är dum. Det betyder bara att man har olika sätt att ta alltså in just den här informationen på i det här formatet som är typ ja, nu ska du göra det här och det här. Ja, men typ, nu ska du göra uppgift 1 till 5 i matteboken och nu ska du svara på de här frågorna.
Mm.
Ja.
Den här ja,
för det är verkligen som smart, kulturellt lagt ganska djupt ner vår rot innebär hur väl kan du anpassa det till det här systemet. Mm. Och det är så vi ser det. Men vi har, precis som du säger, vi har aldrig kollat på liksom, okej, okay, gud, vi har smarthet kanske inte mer hur vi anpassar till systemet utan snarare liksom, är det systemet som måste börja anpassa efter eleverna liksom. Nej, men för jag har alltid varit såhär, du vet, Elon Musk är också så här, han är också någon så här, han tycker inte om skolsystemets uppbyggnad.
Nej.
Men han pratar ju mycket om det så här, istället för att du vet ska lära dig matte på det här jävla 1A, 2A på det här, 2B, 3B och du vet så här, och du vet fysik på ett annat sätt du vet. Så sa han bara liksom, för han har skapat sin egen skola var det väl. Visst var det något sånt?
Har han gjort sin egen skola?
Ja, precis, finna för sina barn. Jag för mig det.
Och så har han exakt det jag har sagt att jag vill göra.
Liksom. Ja, men det är då de är istället för att göra på det sättet så har de bara så här. Idag ska ni, den här månaden ska ni bygga en cykel.
Ah.
Och då är det bara så här, ut och lära er. Och sen under tiden får de lära sig då liksom, hur mekaniken fungerar. Och liksom, du måste lära dig radius för att förstå hur ett hjul, hur ett hjul snurrar. Och du måste kunna, liksom, du måste förstå det på centimeter. Och liksom, och du, allt det där, allt måste komma in och då gör de det och så lär man sig det för att du måste göra det. Liksom. Och där tror jag verkligen att det är lite det som jag sitter på någon sorts... metafor, men någon motsvarighet till hur Hyper Island fungerar liksom. Det är inte mattebok, du vet, så här, utan det handlar verkligen om att här har du sätt du kan fundera på, här kommer ett riktigt case, in och gör det, lycka till.
Jo, men det är ju så. Mm. Och vissa grejen är också där att alla människor funkar inte så heller. Nej, alla människor kan inte göra det. Och det betyder inte att den ena är bättre än den andra, det betyder bara att man är olika och det är okej.
Under tiden vi snackar så kommer vi in i hur vi ser våra mål och ambitioner och vad det är som driver det.
Det var väldigt intressant för vi upptäckte skillnader i våra driv och vad det berodde på. Ni kan lyssna på snacket här.
Det är faktiskt ett väldigt stort driv jag har i mig är just mamma. Du vet att man tänker på sina, jag är då specifikt min mamma, men jag tänker så att du vet, jag vill kunna bli så rik så jag kan bara betala av hennes skulder på ett. Alltså du vet så här,
så säger jag också absolut 100%.
Man vill bara kunna skämma bort dem någon dag du vet så att de var det.
Jag kan tänka mig den här American Dream-aktigt liksom att man köper sin farsa i det här fallet, en bil liksom. Hans drömbil liksom är ju ett sånt där.
Jag tänker på Teddy Bears. Look, I'm a top of the world. Nej.
Jag har ingen aning.
Nej, fan.
Mama, haven't you heard?
Aha.
We sold out all over the world. Look, I'm as high as the sun. Shut your mouth, boy, when will you learn?
han slår helt enkelt, vi säljer svin bra och det spelar ingen roll, men jag ska köpa mamma ett hus. Och det är ju jättefint. Det är så här, lite avundsjuk på honom att han kan få vara där. Inte på pengarna, utan bara på tanken att få köpa sin mamma ett hus.
Nej, men det är ju nice.
Ja, det är,
det är ju... Jag kan inte relatera det bara till det. Men jag känner mig väldigt träffad av det här. Man säger liksom att dagens generation är liksom den första någonsin som kommer liksom växa upp och ha det sämre än föräldragenerationen.
Va?
I alla fall i västvärlden så är det så. Liksom,
att vi kommer ha det sämre än vad våra föräldrar hade det?
Ja, men alltså vi kommer antagligen behöva jobba längre liksom. Pensionerna kommer bli mindre liksom för automatisering och allt sånt där liksom. Mm. Kostnaderna blir högre och liksom utdelningen blir mindre.
Krossar alla våra drömmar på en sån kund. Ja. Vi ska bli rika.
Men det är ju lite det. Men det är ju lite det jag känner liksom att Okej, vi kör då. Vi bara lämnar det där. Det är liksom...
Men jag vet inte om jag förstår det. Jag vet inte om det är att jag inte vill.
Så du tänker så här, att du tänker så här, okej, vi är ändå fucked, så fuck it.
Alltså grejen är väl lite att jag känner, om jag får gå tillbaka och säga det här, att jag inte kan relatera till Davids historia i alla fall. Liksom. För att jag känner ju lite till din familjehistoria och det är ändå en liten uppgångshistoria. Liksom, att de kommer liksom från inte lika solida bakgrunder som mina akademiska fäder och mödrar. Liksom. Och de har ju inga skulder, de har liksom ganska nice. Så egentligen så är ju jag, när jag ser dem så ser jag inte liksom att jag vill... få ge dem någonting, utan jag vill ha mer utav dem.
Det här är jätteintressant då.
Jo, men det är ju liksom,
Men vet du, jag tror att exakt, alltså förlåt, men jag tror verkligen att det är exakt så det är, för att jag kommer inte heller från, alltså såhär, mina föräldrar, min pappa flyttade tvärs från hela världen, vad fan hade han? Alltså klart som han började ett liv någon annanstans. Du vet, han var inte head i flera generationer. Alltså såhär, säkert samma historia med din liksom familj. Alltså kan jag tänka mig nu. Nu är det bara också jag som antar, men kanske inte alls är sant, men jag menar, där är också skillnaden, för att vi båda känner så här. Men här var vi någon som ändå har haft allt. Absolut inte allt, det ska jag inte säga. Men kanske haft ändå, men som du sa, kanske inga skulder liksom. Alltså så här, föräldrarna inte har någon skulder hit och dit. Men det är så här,
nu vill jag väl lite bevara mina föräldrars värdighet.
Grejen
är väl lite att du har rätt att jag har haft väldigt mycket. Men det är liksom, mina föräldrar har liksom jobbat för det. Liksom.
Ja,
att de
exakt.
Hade inte allting, men de fixade allting. Liksom.
Men det är det, vet du. Och, inte för, och nu menar jag, det är inte heller något för att vara orättvis. För med tanke på det jag vill i framtiden. Vem vet, mina barn kanske, alltså, jag förväntar ju mig att
kanske
jag
får en öva.
Nej, men alltså, det är ju så, för att om jag sitter här, bara till exempel min syster, till exempel, hon liksom föddes i pakistanska gettot, alltså verkligen gettot. Alltså jag har varit där och det är verkligen så här jätte alltså så här fattigt. Och hon föddes där och nu är hon liksom, hon har det jävligt bra och nu har hon ett barn. Och de håller på att bygga liksom ett helt nytt hus i London. Alltså såhär, de har det verkligen bra. Och bara det tog inte ens en generation. Den skiftningen. Och jag tänker så här, nu kommer ju hennes barn liksom, hon kommer ju aldrig kunna relatera till vad liksom min syster växte upp med, för att hon kommer ju, hennes levnadsstandard kommer vara att hon är uppvuxen i, född i London med en svensk engelsk pappa och så här liksom, och sen i ett så här gigantiskt nybyggt hus, alltså så här, och med doktorföräldrar, alltså så här, det är
för jag har ju träffat dina föräldrar. Och det är precis så tänker jag. För att gå tillbaka precis, för jag tänker precis som du säger nu, det känns som att precis som dina föräldrar, jag vet inte hur de växte upp, men förmodligen kanske de växte inte upp på samma omständighet som du hade. Utan förmodligen så kommer vi, ligger vi, det känns som att jag kommer ju vara till mina barn vad dina föräldrar till dig.
Det tror jag.
Det är det också. Jag träffar dina föräldrar och jag kan ändå bara säga, du vet, nu känner inte jag dem så bra, så jag kan bara säga, det här är mina idoler och mina mentorer. Men du vet, jag vill ha en känsla av att jag vill vara så. Du vet, på så sätt ändå. För att du är så här, du är
privilegierad. De kommer bli jätteglada att höra det. Så det är,
du är privilegierad. Men du är väldigt medveten om det. Och du kan reflektera kring det, och du kan vara väldigt Inte humble kan jag inte säga. Men, eller du är ju humble också. Men jag menar mer, du är mer...
Jag skulle inte beskriva mig som humble.
Nej, alltså, inte humble, men du är ändå såhär, du vet... Ja, alltså jag är uppväxt på Lidingö, liksom. Ja. Och jag har så himla många vänner, du vet, som bara är såhär, du vet... Så en av mina största
skräck
är att mina barn ska bli som någon på Lidingö. Ja. Jag kan inte alla på Lidingö. Fan vad jag bara generaliserar nu, förlåt. Ja. Jag vill inte att mina barn ska bli bortskämda. Jag vill att de ska ha det bra. Mm-hmm. Mycket av vad är min uppväxt som jag inte vill att de ska behöva gå igenom.
Men det är väl säkert det liksom våra föräldrar tänkte. Alltså så här, allas föräldrar tänker väl det. Jag tänker jag vid någon punkt bara.
Men vissa delar av min uppväxt som var jobbigt vill jag att de ska gå igenom. Alltså bara...
Men jag känner exakt samma.
Alltså grejen är ju lite det. Jag känner ju... Alltså verkligen gymnasieåren måste jag ändå säga är nog mina mest formativa år liksom. Mm. Att liksom, det är ju då när man för första gången kan liksom välja vem man liksom hänger med. Liksom, vilka cirklar man rör sig i. Liksom.
Ja.
Och egentligen så känner jag väl att jag är mycket den jag är. Bara för att på något sätt så ramlade jag in i liksom vänsterhärvans gängen. Liksom.
Vänta, va?
Ja, jag är söderkid.
Han är söderkid.
Men gud, alltså, okay, men kolla, men det här jag blev så jag bara... Va? Vänster? Ja. Du? Nej, men det är inte liksom... för att jag tror att du är höger, men alltså, okej, det spelar ingen roll. Men alltså, aha.
Det här är ju lite det roliga, för jag är ju egentligen lite mera filosofiskt höger. Liksom.
Ja, men det är det. Men alltså... jag är medveten. Alltså, så här, det är där jag också bestämmer. Jag bara, du, då måste de ju varit med ditåt för att tycka att du är vänster. Okej, okay,
ja. Men det är liksom att jag var en av mina kompisar som inte gillade Miljöpartiet. Liksom den nivån. Liksom. Men det var ändå de människorna jag hängde med. Ja. Så det är ändå liksom att de har ju ändå färgat av sig på mig liksom.
Ja.
Vem jag är som människa och liksom vad jag värderar.
Mm.
Och lite vem jag är nu också.
Även fast du och jag kan ha olikheter och vi kan ha mina argumentationer och vi kan tycka olika.
Ja.
Så är det ändå så på något sätt det känns som att det finns en förståelse bakom... alltså jag förstår hur du tänker i våra olikheter och du förstår hur jag tänker olikheter. Så här, jag förstår dig, men du har fel. Lite så kanske. Sara är lite av en part-time influencer nu eftersom hon satsar på en ny karriär. Hennes fokus ligger på något annat, men jobbar fortfarande lite med det på sidan av.
Det lite roliga är ju att hon ändå är en influencer. Men å andra sidan så ogillar hon ju lite konceptet. Hon förklarar lite mer utav det här.
Jag är nyfiken då, för att även för jag, du har ju en väldigt speciell syn och något lite inre hat mot sociala medier.
Ja.
Men ändå på något sätt kapitaliserar du på det. Eller kan man säga så?
Inte längre.
Nej. Inte längre, men du har i alla fall gjort det. Så bara...
Alltså grejen är, jag älskar sociala medier eftersom att det gör så att varenda människa har sin egna plattform.
Mm.
Det är det jag älskar med det. Det är att du kan bygga ditt personliga brand om du vill. Alltså det kan vara exakt det du vill att det ska vara.
Mm.
Ja. Det är antingen du själv eller ditt alter ego eller whatever online. Och du får en plattform på olika sätt att kunna göra dig själv hörd. Du kan connecta med andra människor, du kan hitta människor som tycker... Så att jag älskar det just för den grejen. Och att man får reda på saker så snabbt. Alltså allt det här med att information alltså färdas snabbare. Och man kan lära sig saker. Det mesta jag har lärt mig de senaste åren är från YouTube. Alltså så här, 100%. Det var där jag lärde mig hur man gjorde tutorials, hur man smink. Jag kollade på videos på hur man gjorde liksom SFX makeup. Alltså så här special effects typ. Aha. Och sen så filmade jag mig själv när jag testade det. Allting som jag gör på min Instagram är första gången jag någonsin gör det.
Ja, är det ditt koncept?
Nej, jag tror att jag kanske fattar det nu att det kanske var det. Men oavsett vad jag gjorde så var det aldrig, alltså det var alltid första gången. Om det var body paint, om jag målade, alltså jag hade inte gjort det förut. Mm. Det var bara jag som bara okej, hade kollat på någon som gjort det och bara okej, jag tror jag förstår och sen kanske övat på min arm eller någonting. Men sen bara okej, nu kör vi.
Mm.
Det var typ det jag gjorde, så jag lärde mig hela tiden.
Mm.
Och det är det jag älskar med sociala medier, att man lär sig. Att man kan lära sig också, men jag tror det som blir det negativa är ju allting runt det.
Mm.
Liksom. Det är ju det här med...
Hur folk liksom vill tjäna pengar på det sen.
Nej, alltså inte bara tjäna pengar, utan för ärligt talat, jag tycker varför inte? Det är det jag tycker, men jag tycker det är ju ads och brand som kanske fuckar med allt. Men jag tycker så här, varför inte, vadå, men människor har alltså flera 100,000 följare, varför skulle de inte kunna alltså ha en business? Eller varför skulle inte, ja alltså jag fattar, det är en förlängning av en själv. Det tar tid, det är jobb alltså.
Men det är lite det jag känner i Instagram och YouTube också liksom, att det transcendar ju liksom det klassiska reklamgrejen, utan de är ju liksom att människorna som visar sig på den är ju reklamen liksom. Och det är ju lite det här man snackar om influencers, att de är ju liksom de som säljer produkterna nu, för att liksom de är ju något slags ideal från vad människor liksom kanske bör eller kan vara, ja, tänker jag också ja. Lite där.
Och sen man vill är det ju också för att orimliga det.
Ja, men lite det här att man vill ha den här instant, jag vill lära mig mandarin på ett år för att liksom den här människan kan det liksom, ja. Och ja, men det ska vara möjligt liksom.
Men, då, ja, men det är det jag inte, ja, men precis, det är det jag inte gillar med sociala medier. Det är liksom allt det negativa det kommer med. Lika bra som det, lika bra som det är att jag vet allting hela tiden, det gör ju mig fett deppig också. Jo. Det gör ju så att jag blir lack hela tiden. Det gör att jag är lite för medveten och att det väger liksom. Det gör att man att allting som är verkligen dåligt med den här världen får ytterligare en plats att, du vet, infiltrera på. Och det kan vara allting från liksom så här skönhetsnormer till alltså könsnormer till alltså rasism, whatever. Alltså vad allting som har varit, alltså whatever, allting som har varit dåligt får en plats där, och den kan till och med vara ännu mörkare. Och att det, ja, och det påverkar människor, och människor reflekterar inte över det. Och jag tänker också så här, säkert för de yngre som verkligen har växt upp med sociala medier, alltså verkligen typ dagens 10-åringar till 13-15-åringar, de måste ju, jag kan inte tänka mig hur du, det, alltså, ja, jag tycker det är intressant att kolla på hur framtiden kommer vara med dem när de kommer till arbetsmarknaden och sådär. Det tycker jag kommer vara fett intressant.
Men de kanske mognar ur också.
Ja, men alltså ingen, man vet inte. Men sen tycker jag också att det kommer vara liksom att de växer ju upp med att man är konstant också. Förut gick vi till skolan och sen hem, men nu följer ju det med, för att man är nästan aldrig bortkopplad från någonting. Så att det, allting, vare sig, alltså, allting från du, vad du gör, äter, dricker, kommer vara på display. Du vet, man dokumenterar, det är ju det beteendet. Så att man, och då tänker jag, vad gör du med en när man känner att folk hela tiden tittar på en?
För jag tänker att när man till någon viss gräns, för jag kan också känna det. Alltså, jag har 300 följare på Instagram. Och du vet, jag kan verkligen känna det bara så här.
Räkna likesen liksom.
Ja, men alltså precis. Det finns någonting i det här ändå, att veta att, speciellt när jag postar någonting bra, alltså med typ en video. Ja, men typ så här, jag kan posta någonting som kanske är lite roligt.
Ja.
Och så får jag jättemånga likes. Och så får jag följa det på grund av den videon. Ja. Då blir det precis så här. Det är någonting, alltså nu snackar vi tre. Alltså vad det är, tre följare. Men jag känner så här, de här har sett någonting jag har gjort.
Ja.
Så de tycker att jag har gjort det bra.
Mm.
Och valt att börja följa mig.
Ja, men det är ju
en bekräftelse. Ja, det är ju det mest. Alltså, det är ju även innan Instagram.
Ja.
Det är ju så gammalt så det inte finns.
Exakt. Ja, bekräftelse, det tar ju bara...
Det är primal.
Liksom. Ja. Du har bara fått en annan liksom mer instant nu. Och mer liksom accessible. Så att man blir beroende. Jag tror att det också därför sociala medier är... Alltså, man är ju beroende.
Ja, gud,
man är ju bro, jag känner ju, jag tror att varenda en här, även i gott eller ont, går in och sen scrollar så här på Instagram när man inte har någonting att göra. Jag gör det ibland, sitter där och bara, alltså vad är det jag kollar efter egentligen? Och sen hör jag, alltså det tar inte så lång tid innan jag går in till så jag börjar höra tanken i mig själv, när jag hör hur det klickar. När jag kollar mitt flöde är det lugnt, men sen när jag går till utforskarsidan, det är där jag börjar stoppa, för att så fort jag går dit, jag hör rösten i mitt huvud som bara, så har du kanske borde göra det här, så har du kanske borde gå ner i vikt, så har du kanske borde... Alltså jag hör ju hur du bara, det, så har du borde träna, alltså jag ser ju, och jag ser, alltså det här är bara på några scrollningar, bara på, vet du det, alltså då ser jag bara så, shit Sara, jag vill 28, jag har inte den här hemmet så som de här personerna har på sig, jag lever inte det här livet, alltså direkt på några sekunder, och sen...
Shit, alltså.
Alltså det är där så att så här, jag försöker hålla mig undan, men jag är ändå nyfiken också på så här, men jag bor inte i Sverige. Jag vill veta vad mina vänner gör och du vet, så att det blir svårt.
Kul för det här. Nu vet jag att du och jag att du inte kan relatera till det här.
Alltså, jag kan relatera lite till, alltså, för jag använder ju Instagram främst för att lurka på folk jag känner liksom. Och uppdatera mig på vad de håller på med. Och det är ändå lite så här makt liksom, inte makt, men det är lite så här, känns nice att veta vad folk gör liksom. Det känns, det motverkar ju FOMO i det. Jag missar ingenting liksom.
Fan vad FOMO på riktigt alltså.
Ja. Men det är ju, ja. Men det var lite därför liksom att ja, jag gillar inte att dela med er, men jag har liksom mitt liv. För jag tycker egentligen inte att jag är den mest intressanta människan.
Nej.
Och sen så har jag ju lite så här.
Men okej, men du måste ju dock erkänna nu. För podden...
Alltså jag tycker inte heller att jag är den mest intressanta människan heller. Ja.
Nej, men jag tror det här, för det här måste komma då för podden nu när vi släpper den. För det här.
Du tycker att det du har.
Jag älskar ju det här.
Ja, det är. För jag och Axel, när vi skulle släppa den här podden, och vet inte mer. Okej, men när vi släppte den, det kändes jobbigt för båda oss.
Ja, ja.
Det kändes jobbigt. Nu ska vi.
Ja, jag hatade att lägga ut det.
Nu jag quotade dig nu, Sara. Och du sa det här så jävla bra. Det var så jävla perfekt. Du sa: det som är läskigt nu är att nu vet alla att vi försöker.
Mm.
Ja.
Och det är alltså, uff, du vet, och det är så himla sant, du vet, att nu vet alla att du och jag 100% har gett in i det här. Misslyckas vi nu, du vet alla att vi har misslyckats. Innan så var det bara du och jag satt och lyssnade på våra poddar och vi delade med våra vänner och det. Nu vet alla att vi försöker. Och det, kommer du ihåg då att du, det känns ju att posta det här, du vet, men hur kändes det efter då? När du har postat ut, folk har likat, folk har kommenterat, vi har börjat få upp lite lyssningar.
Okej, alltså det känns ju bra och det är ju det du vill säga.
Ja, alltså,
men det känns ju fortfarande skumt liksom. För det är ju lite, min så här privata bubbla har ju spräckts liksom.
Ja,
och det är ju verkligen att folk jag inte har snackat med på säkert 7-10 år liksom börjar likea och liksom kommentera skit. Och det är liksom, nu är det här jag liksom, att den här bilden, för jag var inte säker på att jag någonsin skulle träffa människorna igen. Och nu är jag liksom där igen och de kan ju titta på mig på samma sätt som jag tittar på deras Instagram. Så att...
Och det var denna veckans avsnitt. Tack så mycket till Sara för att hon joinade vår middag. Det var jättetrevligt. Och vi hoppas verkligen ni tyckte om detta också. Och hoppas ni kommer tillbaka nästa vecka.
Jag glöm inte att följa både oss och Sara på sociala medier. Vi länkar i förklaringen under. Och så kan vi hänga med i allt som händer här nästa. Detta var Över en middag med David Daniels, mig, Axel Elinstjärna och
Sara Benafsh Kassemzee.
Tack! Hej!
Hej!
Hej!